Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Jag försatte hela min familj och 2 små barn liksom, där man fick ringa skolan och säga att ni får vara lite försiktiga här nu och bla bla bla. Är det mod? Jag kanske trodde att det var att jag var modig, men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att jobbet var allt, va?
Han är mer än någon annan synonym med den granskande journalistiken i Sverige. Karriären är över 45 år lång, och de senaste dryga 30 har han gjort tunga undersökande så kallade grävjobb i SVT. Om klassklyftor, polisvåld, rasismen i valstugorna, manipulerade datummärkningar eller trafficking. Reportage som inte sällan skakat om och som belönats med priser. Janne Josefsson har vunnit Stora journalistpriset och Guldspaden flera gånger, men också kritiserats för sin metoder. I den nygamla serien Josefsson återbesöker han fall han granskat tidigare och undersöker vad som hänt sedan dess. Men inte nog med det, han är också aktuell med Värvet avsnitt 367 som ges ut av Acast, produceras av Klara Åström och Månsson och mig som heter Kristoffer Triumf. Här är Janne Josefsson, varsågoda.
Jo, det är bra, jättebra. Härligt. Att resa med tåg genom Sverige så här nu från Göteborg till Stockholm, alltså jag vet inte om jag har varit med om en sån här vår.
Nej, den är fin.
Det är så otroligt vackert. Och på sjöarna ligger, den är helt bleken liksom, som vi säger på västkusten. Och till och med där jag vistas väldigt mycket på en liten ö som heter Åstol vid det yttersta havsbandet i Bohuslän. Där var det helt stilla i havet ända ut i Paternoster, och det tror jag aldrig jag har sett någonsin förut. Alltså det var synd att man inte har sin lilla snipa i sjön.
Var du framme med kameran då?
Nej, jag vet nästan inte hur man tar kort. Alltså. Nej, så är det.
Okej. Vad gör du utanför jobbet? Vad gör du när vi inte ser?
Ja, jag håller på att säga att jag gör inget annat än jobb. Men det gör jag. Jag promenerar. Jag försöker röra på mig rätt mycket.
Jag tänkte på det faktum att du ser ju nästan likadan ut. Jag har sett likadan ut i alla år.
Ja.
Möjligen med lite gråare skägg.
Ja, det har jag fått grått skägg. Nej, men det gör jag i alla fall och mår bra. Det, kopplar jag av så gör jag god mat. Jag träffar kanske kompisar. Jag åker helst gärna ut till ön Åstol. Och där är det... Jag ska inte säga att man är vän med alla. Absolut inte, men alla känner alla. Det går inte att gömma sig där. Om man skiljer sig där så vet de det samma stund man har bestämt sig. Och de vet redan...
Kanske
om
lite
man har,
innan.
Om man har, kanske lite innan. Och när man, innan, om man har en ny kvinna, innan hon är liksom på ön, och hon kliver på färjan i Rönning, så vet de det. Och, men där, det är liksom min... Ja, vad ska jag säga? Min trygghet. Jag kan gå omkring där och det kan ta ett par timmar. Det är kanske bara 300-400 meter till affären. Men det är liksom, jag snackar och pratar. Och jag älskar den. Där vill jag aldrig lämna.
Nej. Det är ett annat tempo, förstår jag.
Ja, det är klart. Det är inte bara annat tempo. Alltså, sätter jag mig på färjan så rinner allt det av som jag har i huvudet i övrigt, liksom med jobbet då väldigt mycket, eller om jag har andra problem. Och så handlar det om andra saker. Nu i den här tiden handlar det om bottenfärg, det handlar om är det hummer, är det krabba, har makrillen kommit, du vet, sådana grejer hela tiden. Och det älskar jag. Och jag är väldigt social, så att jag gillar ju det, att prata med människor och kan prata med de flesta. Och i och med att man är klassresenär så blir man ju också, det låter ju inte klokt, men man blir också någon kameleont. Alltså man kan röra sig i alla olika sammanhang, även om jag har svårt för de här riktigt fisfinäma sprättarna samarkand som jag kallar marstan som ligger alldeles intill. Mm. Men jag gillar det också och gillar dem också. Så att jag har inte kvar det där. Kände ett visst klasshat tidigare som jag gjort mig av med på något sätt. Och var inte särskilt stolt över. I och med att man har träffat så väldigt mycket människor så vet man ju att det finns goda människor, falska människor i alla samhällsklasser. Och på ön Åstol är det väldigt, väldigt, de är ju pingstvänner, fiskarna blir påverkade av väckelserörelsen tidigt på 20-talet kanske. Och där finns det ju ingenting som säger att man är en jättegod människa bara för att man är med där. Men det säger ju heller ingenting att man bara är inskränkt och sådär. Utan det finns alla sorter.
Men det här med ditt mat, lagningsintresse har ju återkommit. Vad lagar du för mat?
Jag lagar all slags mat. Nu i helgen köpte jag för första gången sedan kanske 20 år sedan. För min dåvarande fru och jag gillade lamm. Men jag köpte en lammstek och gjorde till min son och hans kompis. Och de älskade det. Och de gillar att laga mat också. Min mellanson har ju varit kock i många år. Han är konstnär, men det kan man ju inte leva på. Men och min pappa var ju kock och lagade alltid mat hemma. Mamma lagade aldrig mat.
Okay.
Och det var väldigt ovanligt på den tiden att en man stod i köket. Men det var hans sätt att koppla av, och det är mitt sätt att koppla av. Så jag lagar, men det är klart jag lagar ju, det är väldigt mycket, jag älskar ju skaldjur och fisk och sånt naturligtvis.
Mm. Ja. Så du går mycket i saluhallarna på
när du... Nej, det ska alltså... jag inte säga att numera gör. Jag bor, jag kan inte säga var jag bor tyvärr, men jag bor på ett ställe där det finns väldigt bra fiskaffär.
Ja, okej. Okay. Cool. Mm. Hur ser ditt sportintresse ut?
Ja, det är väl så fall fotboll. Jag gillar ju, jag är ju Blåvitt anhängare, men det är inte kul att gå på fotboll längre, för på kortsidorna där sitter ju huliganer och skriker hata Hammarby eller hata Stockholm och så tvärt emot på andra sidan och sånt där. Det är inte roligt när man har en son då som jag vill visa fotboll och jag tycker det är kul att gå på fotboll. Och vi gjorde ju om huliganer i Uppdrag granskning och det var rätt otäcka hot faktiskt. Och det finns ju till och med ligger på YouTube när AIK-arna står och skriker någonting om Janne Josefsson, hela jävla hejaklacken där, något förklenande av mig naturligtvis. Och även IFK också huliganer och sånt där. Jag har till och med varit med om det, låter ju inte klokt, men när jag liksom då såg mig när jag cyklade förbi på ett ölställe i Göteborg och då fick de syn på mig och då jagar de mig. Kan du se mig själv cykla på en gammal herrcykel och liksom, och de 3-4 packade, om det var blåvitt huliganer, Weissman tror jag de heter. Men här och dag när jag igår faktiskt när jag gick på Avenyn så satt ju folk och drack öl och så det var en fantastisk dag. Och då var blåvitt mötte Helsingborg och då satt det ett gäng killar där och de alla stämde upp och skrek Janne Josefsson för att de gillade mig. Så jag kunde inte med bara gå därifrån. Jag gick dit och snackade med dem och det var ju kul.
Mm. Fint. Och du, sen så nämnde du också här att du hänger med kompisar då när du är ledig. Säg mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är.
Jag umgås med min absolut bästa kompis är ju Marja-Lena som jag har känt i 30-40 år sedan slutet av 70-talet. Vad det gäller min bästa kompis är väl Willy Karlström. Han bor här i Stockholm så vi träffs inte så där väldigt ofta. När jag är här träffar jag honom och han kommer ner alltid och hälsar på oss då. Mm.
Vem är det? Vilka
Willy Karlström. Marja-Lena, vi träffades alltså och vi umgicks familjevis sen, jag tror vi träffades någon gång 77. Och jag är skild och hon är skild och hon har ny och jag gillar henne.
Du har inte ny?
Nej, jag träffar väl tjejer men jag har inget förhållande längre.
Okay. Mm.
Men när vi har tänkt och känt varandra så vi vet ju varandra utan och innan. Och många har trott att hon och jag har varit ihop och när vi vid något tillfälle så bigamisten ropar de på mig vid något tillfälle när vi var utomlands ihop med Marja-Lena. Okay. Ja, med Lovan och frun Astrid. Ville träffade jag tidigt 90-tal och vi jobbade med striptease. Han är både journalist och jurist. Och en jävligt begåvad och rolig person. Och han kommer från helt andra förhållanden, kan man säga, connection med överklassen i Göteborg och Särö, medan jag kommer från Biskopsgården. Och det gör att vi har fått väldigt stor förståelse för varandra och gillar att prata om allting. Så det var de två kanske närmaste jag har.
Mm. Jag hade inte skrivit ner det, men jag bara tänker, vad gör du själv för analys kring din klassresa?
Jag ville ju bli rätt tidigt reklamman, som man sa. Men sadlade om av politiska skäl. Jag var ju med Liberalerna och omvandlade det till Liberala studentförbundet. Omvandlade jag vi till Frihetlig vänster och så jag blev ju anarkosyndikalist och sånt där. Men mina föräldrar är ju städerska som blev brevbärare. Min mamma är en av de första kvinnliga brevbärarna. Och pappa var han var kock på Gripsholm, Amerikabåten alltså. Men sen blev han arbetare på Volvo. Och min pappa var väldigt tillbakadragen, var inte social. Morsan var jävligt social och väldigt hade läshuvud och såna grejer. Så hon pushade mig, tror jag. Det är väl det där att man tyckte att de... Alltså jag blev också väldigt påverkad när jag... Kanske 16-17 års åldern träffade på bildad överklass eller bildad övre medelklass. När man kommer hem till dem, kanske brinnande kakelugn, böcker. Mamma läste böcker något enormt och kunde plöja 2 böcker på en dag. Liksom, va? Och lyssnade mycket på teater, radioteater och sånt där. Men det var liksom musik, det var tavlor, det var en väldigt burgna miljö som jag naturligtvis påverkas av och varit lite avundsjuk på, kan jag nog säga. Så jag lärde mig att prata. Jag har alltid haft det att få snacka och snacka med olika situationer. Jag har aldrig kunnat slåss. Men jag lärde mig också språket, att kunna prata med bildade människor och sånt där. Jag tror det har påverkat mig väldigt mycket. Jag är nog inte den som kan säga exakt hur det har påverkat mig. Men jag har svårt att fördra människor som sitter på leken från de är födda, och att de inte inser det, utan du vet, de är överlägsna.
Men har du stött på många sådana människor?
Ja, det har jag gjort, absolut. Det har jag absolut stött på sådana människor, och de har jag svårt för.
I den mån du har en dialekt, för det har du ju, du pratar ju göteborgska ändå, ja. Men tror du att du har glidit i din dialekt med åldern?
Jag kommer ihåg när jag började på radion i Stockholm som praktikant år 1975 från Journalisthögskolan då i Göteborg. Och då hade vi en veckas utbildning, och bland annat hade vi en talpedagog, en kvinna som också hade kungen som talpedagog för övrigt. Och så hörde hon...
Ja, kungen kanske hade henne som talpedagog, gissar jag.
Ja, kungen hade... Ja, hon hade inte kungen som talpedagog. Men i alla fall så ska jag läsa en text, och så... tyst och sånt, var en bra röst, men väldigt låga ö, sa hon. Och det var det här göteborgska, vet, rörelseöna där. Jag fattar överhuvudtaget inte vad hon menar. Och det är klart att det fanns ju en vilja då lite grann också att man skulle prata rikssvenska i radion, och så det påverkas ju nog av. Men jag bodde ju inte så länge fast i Stockholm och flyttade tillbaka till Göteborg, och jag kanske pratar mer göteborgska idag än vad jag gjorde tidigare, jag vet inte. Men det är klart, det göteborgska idiomet finns kvar där.
Men det finns ingen så här, det finns ingen arbetarklass göteborgska som du har jobbat bort, så att säga?
Nej, jag vet inte, jobbat bort. Ja, jo, det kan man kanske, eller jag har inte medvetet jobbat bort det, men det är klart att man jobbar i det här yrket, så kan man ju kanske inte. Jag gillar ju det här ur göteborgska, det finns ju inte riktigt kvar på samma sätt som förr, men det är ju inte så att jag vill prata så kanske.
Nej.
Så jag har väl kanske velat ha ett mer, vad man säger, förfinat språk kanske. Jag vet inte.
Men kan du prata rikssvenska om jag ber dig?
Helt rikssvenska? Nej, jo, det kan jag nog. Men jag pratar som jag pratar. Jag kan inte göra någonting.
Okej, okay. Fair enough. Jag tänker att vi inte ska gräva allt för mycket i ditt förflutna. Och min kollega Martin Wiklin gjorde ett bra jobb med dig senast.
Ja.
Men jag undrar lite, och vi var lite inne på det, tänker jag. Men jag undrar vad du tänker att du har ärvt av dina föräldrar.
Ja, pappa har ju ärvt det här då, matlagningen.
Vad var hans paradrätt?
Ja, det var nog... räkor och vitt vin. Och räkor, det bara skalar man ju. Men han gjorde också havskräftor, mycket sådana här grejer som jag har fått med mig. Annars så påminner jag inte om honom.
Han var lite inbunden, eller?
Ja, han hörde dåligt också. Och han tog inte så mycket initiativ. Mamma liknar jag mycket mera, och... så det är klart att det har påverkat mig. Självklart har det gjort det. Och som jag sa, hon pushade mig. Alltså hon blev så jävla glad. Och jag blev också glad när jag kom in på Journalisthögskolan. Och så där. Det blev, sen finns det ju historia om min mamma som jag inte har rätt ut riktigt. Det dyker ju upp barn som lämnas 3 dygn gamla till Vidkärs barnhem och grejer. Och när jag försökte reda ut det så var hon så pass dålig. Hon dog när hon var 85. Hon var väl senildement i slutet. Och då hade jag fått reda på just att det ringer upp en person till mig bara liksom och säger att jag är din bror och sådär. Och det var han också. Jag trodde inte på det först, men det var han. Och det var han som blev bortadopterad. Och då skrattade hon bara, mamma, och sådär. Så att jag ville ju verkligen... Men jag tror den drivkraften kommer väldigt mycket från henne. Absolut.
Och det här hemlighetsfulla då, som hon hade, har du det också, Andra?
Nej. Alltså, hon skrev ju en bok för han, som jag, min syster som också är död nu. Och min halvbror är död och sådär. Så jag får inte tag i de papperna. Mamma ville jag skulle skriva en bok. Jag var inte intresserad av det riktigt då. Men jag läste ju delar av den. Och det är ju, de köpte ju en taxichaufför i Göteborg som tog på sig faderskapet av min mamma. Men egentligen är det ju någon högt uppsatt person i någon, på något ställe i Värmland.
Okay.
Och jag försökte reda ut, inte för att liksom ställa någon till svars eller någonting. Den personen lever ju inte heller, eller någon annan. Men jag skulle vilja veta min mammas historia. Men jag inser också att den dag jag bestämmer mig för att ta reda på det, så då fastnar jag ju det naturligtvis. Jag har fått förfrågningar från flera olika håll och skriva en bok om det där, men jag har inte velat göra det, för att jag har mer att göra som jag håller på med nu, med andra historier.
Mm, jag förstår. Men jag är ändå lite nyfiken på din pappa. Han var ändå på sjön. Det låter ju spännande.
Ja, det är inte säkert länge, men han var ju på Gripsholm där en tid.
Mm. Och sen så jobbade han på Volvo då?
Så hamnade han på Volvo där, ja. Och absolut, jag kommer ihåg när farsan fyllde 50, då kom jobbarkompisarna. För första gången fick jag se dem. Och 50 på den år, jag menar, jag är ju fan 67 nu i år. Pappa dog i lungcancer, 73 år gammal. Så att när han var, så var han väldigt snäll, otroligt snäll människa. Brusade aldrig upp och sånt.
Vad brann han för? Förutom matlagningen?
Jag vet inte. Det är väl det där att förköra bilen, så tog ju körkort. Det var ju så man fick det, alltså folkhemmet hade ju sina stora brister, men det var ju en modell som ändå också levererade väldigt konkreta grejer. Fräsch lägenhet, varmvatten, semester en vecka, sen två veckor, sen tre veckor. Och sen kunde vi hyra en sommarstuga och sånt där. Så att, han brann inte som person.
Nej.
Mamma brann ju mer för, jag vet inte riktigt, hon var oerhört beläst och som sagt var... Men det är klart att alla påverkas av sin barndom, mer eller mindre. Hon hade ju själv inget eget hem, och hon bodde ju på fosterhem och blev utnyttjad, har hon berättat för mig. Men därför blev hemmet så centralt. Det skulle vara prydnadsgrejer. Och pappa var ju den som gjorde att hon kunde få ihop ett hem. Nej, men det så var väldigt... Jag är inte sån riktigt alls. Det har jag inte tagit över. Men...
Att hemmet ska vara din borg, så att säga.
Nej. Inte alls. Men jag förstår ju henne, som inte själv har haft ett hem. Så. Mm. Men hon hade ju... Alltså, det var ju de här hemligheterna som jag kände. Jag skulle vilja ha reda på det mera. Vad fan har du varit utsatt för? Vem var det riktiga pappa? Såna här grejer. Och jag räddade aldrig ut det. Och det. Jag vet inte om det går i efterhand när man väl köper en annan person som tar på sig faderskapet. Jag vet inte om det går att ta reda på det då. Jag vet inte. Men vi får se. Mm.
Men du borde ju rimligen ha tagit studenten någonstans kring 1970.
Nej, jag tog ju aldrig riktigt studenten. Grejen var ju att jag efter grundskolan så gick jag på något som heter Handelsskolan i Göteborg och läste företagsekonomi ett år. Och sen gick jag en eftergymnasial utbildning innan jag gick gymnasiet i marknadsföring. Jag ville bli reklamman. Och var naturligtvis tillhörde, eller naturligtvis kan jag säga, men jag är ju lätt för mig att läsa och plugga och sådär, receptiv och sådär, och fick ju stipendium. Och sen sålade jag om då, och då var jag tvungen att skaffa mig grundämnena, så jag läste på vuxengymnasiet, hette det på den tiden, ett och ett halvt år. Och då fick jag gymnasiekompetens och sen sökte jag in då på journalisthögskolan. Jag läste på universitetet i pedagogik ett halvår och sånt där.
Varför ville du bli reklamare just?
Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte det. Jag gillade och var fascinerad av de här amerikanska reklamgurusarna på den tiden.
Men hur 17 kom du i kontakt med dem?
Jag vet inte. Det var ju naturligtvis för jag läste marknadsföring. Naturligtvis. Och
men det faktum att du läste marknadsföring.
Ja, men det var då bara för att det är lätt spännande och sälja. Vi hade en exilungrare som heter Sommerlo som undervisade i säljteknik. Det är ju där jag har berättat det för i och för sig, med den här ja-metoden liksom, att man ställer personer inför två olika alternativ där båda är att köpa en dammsugare. Ska det vara gul eller blå dammsugare, fru Larsson, eller ska vi ta den på avbetalning eller kontant? Ska ni ha en leverans idag eller om en vecka, du vet, så här. Jag var fascinerad av det där, en slags manipulation naturligtvis, vilket reklam är, och det fanns ju subliminal perception, det vill säga det, men det förbjöds sen, du vet, man kunde klippa in i någon Coca-Cola-reklam som bara swishar förbi, du upptäcker inte den, men man kunde se att utanför den biografen så köpte man cola som Coca-Cola såg in i helsike. Nej, men jag gillade det, men sen tyckte jag att också, eftersom jag blev väldigt politiskt intresserad, att reklam och marknadsföring, det är ju bara kapitalismens avarter liksom, och då vill jag jobba med något annat, och då blir det journalistik.
Mm. Kommer du ihåg första gången du fick ut ett jobb liksom?
Ja, alltså det första jag gör är ju radions samhällsredaktion här. De gör ju Tidsspegeln, Familjespegeln, och så var det nystartade program Öppen kanal som var helt nydanande med telefoner och sånt där också. Och jag gör något program om gymnastikundervisning på Lidingö som jag inte kommer särskilt väl, men jag vet att det var det första. Och sen, ja, jag gjorde det.
Men hade du en kritisk vinkel redan då?
Ja, det måste jag ha varit. För jag har inte gjort något annat än kritiska reportage. Men annars var det ju... Ja, jag kommer inte ihåg alla reportage jag har gjort. Det var rätt mycket utomlands. Det fanns så mycket pengar. Jag och Lisa Söderberg var i Colombia ett par gånger och gjorde en svenska företag. Blågul ansiktet. Och det var kanonmaterial vi fick fram. Alltså otroligt. Och de till och med sett till att fängsla till fackföreningsledare på LM Ericsson som det hette på den tiden. Det var väl kanske sen, men sen hoppade jag av Riksradion och gick till Lokalradion för att jag längtade tillbaka till Västsverige, och det var jättekul. Jag och Lasse Brandeby jobbade på 80-talet. Sen slutade jag på Lokalradion efter 5-6 år och började göra tv också, för att det fick större genomslag att göra tv-program, samhällsprogram i tv, än i P1. Det kanske inte är så länge. Jo, det är det fortfarande. Men så var resan.
Mm. Och det var liksom, det var viktigt för dig redan då, eller kanske mer då än nu, att du skulle nå ut så att säga.
Ja, men ibland känner man väl att när man gjorde någonting och att det inte riktigt nådde ut. Men jag, eftersom jag var på Lokalradion, och det var ju Lokalradions inte start, 81 började jag, och det var i Borås som tillhörde Radio Göteborg på den tiden. Heter Radio Sjuhärad. Och Lasse kom som praktikant. Men det var jättekul att komma till Lokalradion. Alltså, för man kom nära folk. Men sen, och vi gjorde ju helt galna. Mellan 22 och 24 gjorde vi 11 timmen på torsdagkvällar. Och Lennart Persson var vår flygande reporter som knackade på dörrar till de nolltaxerade i Göteborg och Västsverige. Allt var möjligt. Vi ville att allt skulle vara möjligt, och det blev möjligt. Vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås, men vi kan ju nå vad som helst. Vi kan ringa vem som helst. Vi kan ut med bil och kör, och fattiga och rika och allt möjligt sånt där. Det var en jätterolig tid, just för att det var både, folk skulle både skratta och gråta. Och vi var väldigt olika. Vi var genuint älskade varandra, jag och Lasse Brandeby. Men vi var ju väldigt olika. Jag var liksom en orädd reporter, samhällsreporter. Han var ju inte särskilt bra journalist.
Nej.
Men han var en gudabenådad komiker.
Ja, så väldigt roligt.
Han liksom fick ihop det där. Va? Mm. Så det kan jag sakna ibland. Men... ibland när man, framförallt när man har jobbat med Uppdrag granskning, som jag också älskar, det är ju journalistikens Rolls Royce. Men man får ju inte från hela registret. Folk, det är ju en fördel för mig. Jag ska inte säga att andra programledare är glada när kameran går till något svin bakom kameran. Så är det ju inte. Men jag är ju sedd som en arg mörvel framför kameran. Därför blev jag så överraskad att, och vad trevlig han var, och vad trevlig du var, det trodde vi inte, det hade vi ingen aning om. Och då kan jag känna då när Lasse och jag jobbade att man kunde få fram, alltså media reducerar ju människan till en del bara. Och man visar inte upp, jag kan ju inte visa upp den här glada gamängen som är social och festpris i Uppdrag granskning, det går ju inte va. Och det där gör ju också att, och samma, nu när jag reflekterar över vad jag gör och vad jag har gjort genom åren, så är det klart att granska människor, då reducerar man ju människan till något hemskt den har gjort kanske. Och då blir det hela bilden av den människan, vilket är många gånger väldigt orättvist. Men, ja.
Vem var Lasse Brandeby då för lite yngre lyssnare?
Han blev ju känd för en figur som heter Kurt Olsson, som var en, jag tror han härmade någon i släkten eller sånt där, någon som var väldigt uppumpad och trodde han kunde allt men kunde ingenting, och det var helt fantastiskt alltså, för att han och jag var ute på krogen ibland, och det blev ju kult alltså i Västsverige och Göteborg och sånt där, så kunde vi stå och pinka liksom på en toalett och alla står och härmar Kurt Olsson. Han stack ut hakan så här. Mm. Och så pratade han. Men de visste ju inte att det var Lasse som stod där inne som var. Alltså var helt anonym. Först var han ju faktiskt en kvinna. Men det lade de ner rätt tidigt. Sen blev det ju tv av det. Och Håkan Wennberg gjorde tv. Och första gången det visades slog det inte alls. Sen gick det i repris några mellandagar eller någon jul. Då slog det ut av våra helsike. Och eftersom jag uppgicks med Lasse då, så kunde jag se hur han på en eller två dagar blev en av Sveriges mest kända personer. Mm. Och liksom se hur folk kommer fram och liksom och hälsar och vill ha autografer. Och han var så snäll Lasse. Alltså, han gjorde ju allt vad han sa. Och så småningom, ja, det var en av de största komikerna tycker jag.
Gjorde väl också ganska banbrytande tv på 80-talet?
Ja, det gjorde han ju.
Med de här märkliga intervjuerna.
Ja, visst. Ja. Han härmar ju mig lite grann med den där liksom, förnumstig jäkel som står vid och ska berätta om, ja, nu kommer tågen in här, nu är något för sena, eller broöppning och sådana grejer. Men det var nydanande, det var verkligen det.
Höll ni kontakten sen även när ni inte jobbade ihop?
Vi höll kontakten, vi umgicks ju inte lika mycket då. Men jag var ju hälsa på honom då när man förstod att han skulle inte ha många månader kvar och sånt där. Mm. Och vid något tillfälle också så skulle han vara med i någon teater, och jag sa till Anders Wellhed som skulle regissera, ni kan ju inte ha Lasse med på annonserna, för han kommer ju aldrig kunna vara med, det fattar väl du också. Men vad jag inte fattade var ju att Lasse ville det. Mm. Han ville vara med i annonserna, och han ville allra helst vara med i pjäsen också, men han var väldigt sargad av sjukdomen då.
En annan sån här liksom lite parhästar som har gått ur tiden är ju Hannes Råstam. Ja. För ni gjorde ju många reportage tillsammans och så.
Absolut, absolut. Vi började jobba samtidigt. Jag var nere och föreläste, som gjorde i många, många år i Skurus folkhögskola. Och så kom han fram och frågade, skulle han kunna få göra något för striptease? Och jag sa, ja, nu kommer någon idé och försöker förverkliga den, ska du se. Jag kände hans pappa.
Vem var hans pappa?
Han heter Hans Råstam, han var teaterchef. Och lärarna där kom fram till mig. Alltså, passar det för honom? Skickar man ut honom på någon tidningsövning, någon trafikolycka, han kommer aldrig tillbaka. Utan han fastnar för någon mutter eller någon skruv eller någonting.
Okay.
Ja, exakt. Det var ju det som var hans stora grej. Han kunde ju liksom fastna för grejer när vi gjorde oss mot Wall och mannen som han polisen stampade ihjäl i Karlstad slutet på 90-talet. Så kunde han ju ringa mig mitt i natten och prata om en skala 73 och så, man kan inte ta det så här, herregud, ta det imorgon. Nej, för jag fick sitta där mitt i natten en lördagkväll och lyssna på Hannes. Han var enastående. Och men sen sprack vi, var ju som ett äktenskap liksom, och så småningom så sprack det, och han var ju den absolut bästa researchen. Han var liksom, han kunde hitta grejer, alltså hela kvickhistorien. Han och jag fick tips om kvickhistorien långt tidigare, han gjorde den själv sen. Och då kom Hannes tillbaka till mig, han var ju min researcher då till att börja med. Han sa, nej, det stämmer inte, de här tipsen. Sture Bergvall är, alltså kvick, är skyldig och sånt där. Men sen började han att titta på det, och han gjorde ju verkligen, det var hans stora mästerverk. Och han är som undersökande journalist, han är outstanding skulle jag vilja säga i Sverige. Mm. Så att jag saknar honom, och på en skola där min minste går, så kommer jag dit och då någon reception där, så säger någon kille där, jag tror inte Janne vet vem du är, han fattar nog inte vem du är. Och då var det Hannes Råstams son Harry Råstam, som han föddes ungefär när vi började jobba någon gång 95 eller vad det var. Och han blev ju kompis med min lille son och så här, och det känns jättebra. Så att jag har väldigt mycket gott. Men han var ingen lätt kille att jobba med heller. Alltså, han gick väldigt upp och ner. Han kunde gå under dörken när han blev liksom lite sådär. Men så var han ju otrolig när han mådde bra. När han fick gå med sin hatt och cigarill och... Ja, nej, men jag har ju det är ju mycket tack vare de här jag har jobbat med, Lars-Göran Svensson, Nils Hansson och de här som har varit nära mig som researcher. Många andra också naturligtvis, och Råstam och allihopa de här. Utan det hade jag ju inte varit särskilt mycket.
Men varför sprack just ert samarbete då?
Vi var ju väldigt olika. Jag kunde berätta historier som sa någonting om samhällsutvecklingen. Hitta historien om Dangoule Rasalaitis som hoppar från en motorvägsbro i Malmö. Mm. Och det här begreppet trafficking. Och vi åker hela Europa, Hannes och jag, och gör otroliga reportage. Dels så blir Lukas Mördelssons Lidja för övrigt. Medan han var ju den som kunde gräva fram grejerna och sådär. Men i slutet när han blev själv då, ja, han sa ju alltid till mig att nej, men jag är basist, han var ju basist i Björn Afzelius band. Jag vill inte stå och visa upp mig så här, och det vill jag inte, och det finns orsaker till det, sa han och sånt där. Men i slutet när vi fick otroliga genomslag, så saknade han nog det, och sen tillskansade han sig det här att berätta en historia. Alltså han var ju mästerlig i slutet. Han kunde ju verkligen både gräva fram grejer själv. Han hade ju research och sådär, va. Och kunna berätta en historia och sånt där. Så att det kommer ju faktiskt en långfilm snart om fallet Kvick och Hannes Råstam i huvudrollen.
Men om du säger att han hade båda delarna, men du har varit mer avhängig researchers, eller?
Ja, det, jag kan väl också säga att min styrka är väl mera vara ute, få folk att prata, få folk att ställa upp, se situationerna liksom. Det är en otroliga scener vi har i Tjeckien på E55-man där. Men då sitter ju Hannes i baksätet där liksom, med sin dator, och vi ska vidare till Budapest och jobba med dolkamera och sånt där. Men jägaren, Bengt Jägerskog, och jag sitter, han är fotograf då. Vi ser, jag ser bara en naken man titta ut genom, eller inte naken, bara överkropp, titta ut genom ett fönster. Jag säger stoppa för fan det här. Och jägaren ser samma bild. Vi går dit och det visar sig att han, det är huset där. Där det var en hallik där, och det blir och vi får, ja, det blir så, vi kliver rakt in i en verklighet som vi, och jag är helt orädd. Det var jättefarligt naturligtvis, och de grejerna kan jag, där är jag som bäst, tror jag.
Okej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du gav det där programmet i princip en myndighetsålder, va? Alltså 18 år ungefär.
Ja, just det. 18 år jobbade jag på programmet. Jag var med och startade det och så, ja, visst.
Nästan naiv fråga, men vad har det givit dig, Uppdrag granskning?
En plattform naturligtvis att... Att både göra egna reportage och presentera andras reportage. Ibland får jag ju oförtjänt beröm för sånt som jag egentligen inte har gjort. Och ibland får jag ju ibland kommer ju fram folk och tacka för grejer som har gått i Kalla fakta. Och är förbannade, vad det är som kan vara förbannade. Och säger, det är ju inte jag som, det är ju inte ens Uppdrag granskning. Det spelar ingen roll, det är ju en jävel, säger de liksom. Så att det har ju varit det. Sen är det ju det naturligtvis att jag förknippas med det så mycket. Jag la av i något tillfälle för ett... det var väl då när jag gjorde Josefsson 2006 och sånt där, tror jag. Och det var... ja, det var något tillfälle jag skulle bara låna en toalett i Nordstan på något konditori där, frågade någon kille i kassan, kan jag få låna toaletten? Och sådär. Och jag kliver in där och då hör jag hur de bara skriker åt varandra. Såg du vem det var? Nej, det är ju han. Jag tror de till och med såg det ju han på Kalla fakta. De kunde framtala reda på att det var Uppdrag granskning. Och liksom och anklagar, har du ställt toaletten? Men fattar du inte vem det är som är där inne och pinkar sig? Och jag tänker, hur fan ska jag klara det? Hur ska jag kunna komma ut? Jag kommer ut, där står de på rad och ler, 7-8 personer liksom. han som släppte in mig, han sa, har du kamerorna nere? Jag kommer inte ihåg vad jag sa, jag skulle ha sagt ja, verkligen, det har jag alltid, och det var en jävla tur jag hade det eller något sånt här. Men alltså, då tänkte jag så här, om folk tror att jag är ute och rensar eller bevakar toaletterna på konditorier på helgerna, så får man lägga av sig. Jag kände, jag blev liksom, folk blir skraja så fort jag kommer in i en vanlig liten pressbyråkiosk, och tror de jag är där för att granska och så där. Och det har ju blivit bara mer och mer av det där. Men jag, man lär sig leva med det, och de flesta är ju hyggliga och sånt där.
Mm.
Men klart, jag har personifierat det väldigt mycket.
Jag tänker, alltså, så här, när du pratar om ditt yrke och så tänker jag att du har så gott självförtroende på något sätt. Har du alltid varit så?
Ja, sen om det är, vad är det man skiljer på självförtroende och självinsikt?
Det kanske är självkänsla.
Självkänsla, ja. Ja, just det, självkänsla.
Självkänslan,
självkänslan kan ju vara det si och så, men självförtroendet kan ju vara bedrägligt. Det kan ju vara liksom, det kan ju vara någon jävla livslugn man har. Man tror att man är så jävla bra på både det ena och det andra. Man kanske inte är det. Men det skapar ju ändå, alltså, man kan försätta berg på grund av att man har självförtroende.
Mm.
Självkänslan, det är ju mer liksom, vem är du egentligen? Vad gör du här egentligen? Du vill vara någon jävla vit riddare på en hög häst som ska skipa rättvisa. Är det verkligen det som driver dig? Eller är det andra saker? Mer grumliga motiv, kanske mer primitiva motiv. Det där vet inte jag. Jag har ju inte gått, jag gick ju terapi efter en rätt tuff skilsmässa för ett antal år sedan, 7-8 år sedan är det väl. Där fick jag en viss insikt, men inte särskilt mycket ändå kanske. Just för att kanske klara skilsmässa. Men jag vet inte riktigt. Självförtroende har jag, absolut. Mm. Det har jag.
Men är du värd att älskas även om du inte jobbar? Även om du inte presterar?
Herregud, det kan man väl inte, värd att älskas?
Ja, men tycker du om dig själv när du inte jobbar?
Inte alltid, men jag är ingen elak person. Jag gör inte folk illa. Jag kan, så fall gör jag det utan att vara medveten om det. Att jag kanske, det är klart att jag har funnits en tid där jag har varit så jäkla fokuserad på jobbet. Att jag tar det här till exempel, och det har ju tilltagit, men de här riktigt allvarliga hoten jag hade tidigt 90-tal när vi gjorde om Hells Angels, och vi fick larma hela kåken där vi bodde liksom, överallt i källar och fönster ut och allt möjligt sånt här. Och jag gjorde reportaget istället för att säga, när jag lägger reportaget, jag försatte hela min familj och två små barn liksom, där man fick ringa skolan och säga, ni får vara lite försiktiga här nu och bla bla bla. Är det mod? Jag kanske trodde att det var att jag var modig, men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att jobbet var allt, va? Och det är klart att vara gift med en person som varit så fixerad vid detta, det har ju inte varit lätt, kan jag tänka mig. Det vill säga frånvarande mentalt ibland. Mm. Inte enbart. Jag kan ju verkligen koppla av. Jag kan vara social. Och jag har haft det bra i mina förhållanden. Mm, absolut också. Och jag tror ingen av dem kan säga att jag har varit... Jag är alltså inte rädd för 5 öre att dyka upp i någon MeToo-sammanhang eller sånt där. Det är jag inte. Så att, men inte kanske en perfekt person att vara gift med.
Jag tror att människor som lyssnar på Värvet kanske tror att jag måste ju vara otroligt härlig att leva med, eftersom jag lyssnar. Och då tänker jag att människor som lyssnar på det här kanske tänker att vad härligt det måste vara att käka frukost med den där killen. Men då är ju ganska självupptagen. Alltså, det vill säga när jag äter frukost med min tjej. Hon tycker inte att jag är världens bästa.
Nej, jag delar nog det. Alltså, tar ju plats. Eftersom jag är en väldigt social, jag kan dra skrönor till förbannelse liksom, förstår du?
Mm. Och dina exfruar, har du hört alla?
Ja, de har ju hört det hur många gånger som helst, samma jävla historia som jag drar. Men jag har ju inte problem med vänner och bekanta och sånt där. Men jag har inte särskilt många, väldigt, väldigt nära vänner har jag ju inte. Och det kanske är ett tecken på det, att man sätter sig... Alltså det vore ju hemskt om man sätter sig själv i främsta rummet i olika sammanhang. Men jag gör ju det för, att jag gillar, jag tycker det är kul att snacka och sånt där. Men visst, en självupptagenhet finns där, absolut.
Men har du blivit kompis med någon du granskat?
Kompis med någon jag har granskat? Ja, jag har ju blivit det nu i den här serien, eller kompis, men det är ju i alla fall så att ta Antonia Axelsson Jonsson som jag drog Lars-Göran Svensson som var researcher där, vi gör om statsmissionen där, det var jävla skandaler här i Stockholm som triggat igång mig. Jag hade fått tips tidigare, men när jag hör hur chefer tar pengar från bostadslösa genom att en gubbe bland annat hade skänkt en bostadsrätt och så får en av de högsta cheferna för statsmissionen här i Stockholm dotter köpa den för kanske halva priset och sånt där, gör ju en tokig. Och Antonia var styrelsens ordförande. Och hon såg till att anlita en PR-byrå, Prime heter de, som, och la munkavle på alla på statsmissionen och sånt där. Och jag väntade ut henne efter ett styrelsemöte en sen kväll här i Stockholm. Och hon har ju hört av sig till mig, jag har träffat henne 2 gånger. Och det är väldigt spännande, jag gillar henne och sånt där, men det är ju frostigt. Hon tycker ju att det var som en våldtäkt. Hon använde ordet våldtäkt. Och jag säger, men hur kan du använda så hårda ord? Alla hänvisade dig. Du anlitade en PR-byrå som de i efterhand sagt det var inte bra att man tog kommandot över alla och sådär. Kan du inte förstå att du borde ha trätt fram och förklarat eller... Det kan hon inte, och jag ville ha med henne i den här serien, men hon vill ju inte det. Hon tycker det är så fruktansvärt, så att hon, det var det värsta som har hänt henne i sitt liv. Och jag har även träffat en annan direktör, och det är ju, när man träffar sig här, ungefär som du och jag, och kanske äter någonting ihop, vilket jag har varit i någon tillfälle, så klart man, aha, har du barn? Ja, jag har barn, har du familj, vad bor du? Ja, gillar du fiska? Ja, du vet, så här. Då växer man ju in i någon typ av relation. Och det kanske man aldrig ska ha som undersökande reporter. Jag tror att vi kommer aldrig komma helt överens. Däremot ska de ju kunna kräva med mig fair play. Men återigen är ju det här att bli utsedd som ansvarig för ett allvarligt missförhållande. Ju allvarliga missförhållandet är, om vi kan gestalta det, eller jag kan gestalta det, desto mera skurk blir den personen då. Mm. Inte bara ansvarig. Och det är ju den moderna tidens, vad ska man säga, offentlig avrättning nästan. Och det ska jag inte säga att jag har reflekterat över hela tiden. Jag tyckte väl att makten ska visas upp, och de ska inte dölja sig som de gör många gånger. Och makten har blivit allt mer anonym i Sverige. Idag vet vi ju inte ens om det är en playboy i New York som äger företaget och jobbar på eller någonting och sånt där. De vet inte ens vad Sverige ligger, kanske den större kvarten. Men jag har ju ändå rätt tidigt, alltså, jag vet att jag sa vid något tillfälle innan vi skapade Uppdrag granskning till och med, tror jag, alltså någon gång på slut på 90-talet, att jag möter Lars Adaktusson i en rätt tuff möte i morgon soffan TV, där jag har sagt att vi är åklagare, vi är domare. Och vi är skarprättare i samma... Det är ju inte som en domstol där det finns en opartisk domare och sånt där. Och jag säger ju inte det för att slå oss för bröstet eller mig själv för bröstet, utan det är ju det vi är, och vi ska slå vakt om den friheten att vi har detta. Men det innebär ju att vi kan skada utav våra helsike. Och det vet jag ju nu efter den här serien också, att det är ju folk som har... När jag pratar med dem... säger, fattar du att jag tänkte ta livet av mig efter din framfart och sånt där. Så att det är värt att verkligen reflektera över, inte minst i dessa tider där misstroendet mot journalistkåren har tilltagit.
Men jag tänker, nu nämnde du självmord också, och jag vet att under en liten, liten stund av ditt liv så trodde du att en av poliserna som var med när Osmo Vallo dog, hade tagit livet av sig. Vad hade hänt med dig, tänker du, eller vad tror du hade hänt med dig ifall det faktiskt hade varit så att ett av dina reportage hade renderat
det
självmord?
Jag vet inte, men jag tänk, hyllas, vi fick stora journalistpriset för Osmo Vallo, och han kanske tar livet av sig, den här polismannen som jag hade med och fick att vara med i programmet. Han ställde upp och sa att han har fått blommor av andra poliser och sånt där. Vi tog all heder och ära av honom. Men rätta, skulle jag vilja säga. Men, svaret på din fråga. Under en halvtimme där innan jag fick klart för mig att det här inte var sant. Jag blev uppringd av en person som sa att han hade tagit livet av sig den ene där. Så han, jag tänkte tusen tankar. Jag tänkte, herregud, tänk om han har gjort det. Oj. Alltså, vad ska han säga? Vad ska vi göra? Ska vi ångra att vi gjorde oss på Vallo? Ska jag ångra att jag fick honom att träda fram i tv-programmet? Och sånt där. Och så småningom fick jag ju reda på det. Och liksom att det inte var så. Det var någon som hade farit med osanning. Och det har hänt senare också. Det handlade om unga killar. Ett reportage som jag dessutom ångrar. Så det var en jävla tur att inte... Och de får ju illa mera... så här att de inte kunde gå till skolan och sånt där. Det var unga killar i Bergsjön i Göteborg som hade en gangsterledare, Dana Karl, som hjälte. Och då fick jag ett par samtal att de ligger i respiratorer, bägge de här killarna. De var bara 14-15 år på Sahlgrenska. Och det var också så här, det tog mig någon timme innan jag fick reda på att det var bara skitsnack och sådär. Jag tror att det hade knäckt mig. Mm. Att det hade inte varit lätt att leva. Jag hade nog blivit kanske varit mera, nej, jag vet inte, men jag tror det hade, det att veta att det hade skördat liv, det vet jag fasen om jag hade klarat. Men det är ju inte helt osannolikt liksom. Jag har ju själv råkat ut för löpsedlar, vilket är väldigt nyttigt. Ett av dem som ledde till de jäkligaste var, det var ett grävseminarium i Göteborg där jag var en late night show där jag hamnade i diskussion. Vi var inbjudna, Maria Sveland och jag, och där jag tog upp om de värsta formerna av extrem feminism, det vill säga att män är djur och män är biologiska missfoster, är för mig fascism. Och det blev löpsedlar om gubbsläm och det kom löpsedlar att Uppdrag granskning, redaktionen vände sig mot mig och sånt där. Och jag kom där, alltså det var ju helt, man blev helt knäsvag alltså, just den där. Och sen kom ju Pascalido och någon mer och sa att ja, jag blev feminist på grund av Janne Josefsson och det var någon annan, vad heter hon, Ebba från Syd av Sverige och så, alltså. Innan det kom, en vecka efter kom bandet ut, någon hade spelat in det. Det visade sig att jag hade inte gått till liksom överdrift på något sätt. Jag var inbjuden och var en debatt och sådär. Men det var ju de på redaktionen som sa, men jag sa ju inte det. Spelar ingen roll vad du har sagt, det är en affär nu. Red ut den. Och när man på redaktionen får sådana som hoppar på en på det sättet, då känner man ju att det gungar verkligen under fötterna. Så att det är nyttigt, jag har varit med några gånger av det. Där ser man ju, alltså, löpsedlar var det väldigt mycket nu. Nu är det ju mer att man, det flashar i datorn och sånt där. Men liksom, och jag tycker ju att, jag ser ju inte den självkritiken alls ifrån de stora medierna. Ta de här fällningarna i MeToo, i kölvattnet av MeToo, som både Expressen och Aftonbladet råkat ut för. Det var ju grejer som inte stämde, man påstod om till exempel Benny Fredriksson som tog livet av sig. Och det gjordes också en film i SVT där som jag reagerade väldigt starkt mot, som bara gick, tror jag, 3-4 dagar innan han tog sitt liv. Men det är ingen självkritik. Mm. Och jag tror det är livsfarligt. Jag tror det är... Det är helt livsfarligt för journalistiken att man, och att de höga cheferna till och med säger jag vill inte svara på de frågorna. Själva skickar de ut unga reportrar, tjejer och killar som knackar dörr och med kamera och sånt där. Så att vi lever i en tid där i de mörka större kan jag säga att journalistiken, den fria oberoende journalistiken, den var kanske, och demokratin till och med kanske var 100 år.
Ditt omdöme har ju också brustit några gånger. Du har ju, det finns grejer som du har ångrat och sådär. Alltså, vad var självkritiken då någonstans?
Jo, men alltså att då är ju det här att ju viktigare en historia, alltså det är ju alltid liksom empati och granskning. Det är ju två nästan till oförenliga saker. Och därför måste man ju fundera på, ska jag bara känna empati, då kan jag ju inte jobba med sånt här. Då får jag ju jobba med Familjenytt eller Hej Fredrittan i P3 eller något. Alltså, det innebär ju att jag måste vara medveten om att jag skadar människor. Men jag kan ju inte göra det för att skada dem. Men jag har ju också gått längre i detta att dra ner byxorna på dem, avslöja människor och göra det på ett sätt så att de verkligen faller högt. Det vill säga, kanske inte alltid säger vad jag har om den personen. Kanske en dålig inspelning. Det var någon rektor här i Stockholm som hade en dålig inspelning där han sa väldigt förklenande ord om, det var en friskola han drev, om ungdomarna som gick där och skulle åka tillbaka till Tensta och rappa och sånt där.
Just det.
Och så säger jag till honom att jag har uppgifter från en person som säger att han har hört dig säga vissa saker och om eller vad det var han hade sagt också om, i skolan. Och han nekar ju något så kategoriskt, skulle aldrig komma ur min mun. Och så visar jag upp, titta vad du själv sa här då, i denna dåliga inspelningen, när någon sökte jobb här som lärare. Och han inser ju exakt, han gör ju rätt analys, det är slut. Jag måste sälja skolan imorgon dag, vilket han också fick göra och sånt där. Och då känner jag att ja, det är ju en avklädning som heter ljuga. Och det är att låta människor ljuga. Vasu-reportaget var likadant. Det är försvarbart i vissa lägen, men inte alltid. Det är, alltså, det är, vad vi inte visste vad det gällde den här rektorn var huruvida han hade verkligen sorterat bort vissa elever som inte var önskvärda, som kanske hade sociala eller psykiska problem eller sånt här. Men han hade sagt de här fruktansvärda grejerna. Vad folk säger är inte alltid vad de gör. Det kan till och med vara, jag har ju sett förhärdade rasister göra det absolut allt för en invandrarkille som skulle visas ut. Va? Förstår du? Jag brukar ju säga det här länge sedan nu, men liksom, min syster som, och jag hade olika inställningar till flyktingpolitiken. Jag är mer generös inställd än vad hon hade. Men hon skulle ju aldrig säga nej om någon kommer någon från socialen. Så skulle ju kunna ta hand om den här familjen mellan jul och nyår. Hon skulle bara sagt ja, absolut. Och hon skulle bädda, hon skulle laga mat. Och jag vet inte vad jag skulle ha sagt. Jag hade väl sagt antagligen nej, men nu är jag hemma med min familj. Jag pendlar till Stockholm. Så nu får ni fixa det. Förstår du? Den där kraschen. Så att, nej, men jag tycker att det finns grejer där som verkligen jag skulle vilja ha ogjort. Alltså. Det gör ju det. Men det är ju inte bara det. Jag är ju också stolt över jävligt mycket. Jag tyckte att Vastugreportaget gick ju hårt framåt de här politikerna. Jag vet, jag har skrivit 3-4 böcker om det där. Och en av dem som till och med säger att det är inte jag, så ser han sig själv liksom på en bild där. Det var ju inte bara han själv som drabbades, det var familjen, det var barnen, skolorna och alltihopa.
Vad skulle du ha gjort annorlunda då?
Alltså, nej, men jag ska, jag vet ju att både jag själv och hela Uppdrag granskning har ju med åren reflekterat över detta mycket mer. Vi har byggt in djävulens advokat och gör så här line by line, kolla vända faktafel. Men problemet är ju inte faktafelen. Det ser man ju till att det inte är. Det är ju, om man undertrycker vissa saker som talar mot tesen till exempel. Så är det är ju vårt sätt att kunna bättra på en historia. Och det är farligt och det måste man spansa upp med. Det är svårt att se det hos sig själv. Lättare att se när andra gör det. Men också den här förödande avklädningen. Kanske man ska, men ibland är den nödvändig, men man ska inte vilja råka ut för det själv bara.
Nej.
Så är det ju.
Du har ju anmälts ganska många gånger till granskningsnämnden. Ja. Vad gör det med dig?
Jag har ju varit den som mest anmäld tidigare. Nu är det väl, jag tror det här, det är Lina McBool och MeToo. Men det organiseras ju mera idag. Liksom, då kan det bli upp till 1000 och så här. Vastugreportaget var väl rekordet tidigare. Det var väl ett 100-tal som anmälde till Granskningsnämnden. Men nu gör man ju det via datorn och sånt här.
Just det, det du pratar
vad
om...
det gör med mig är väl är naturligtvis...
Förlåt, för att säga, det du pratar om nu, det är Uppdrag granskning efter du har lämnat. Alltså det som handlade om Cissi Wallin och Fredrik
Virtanen. Där, ja, just det. Och Virtanen, det är anmält väldigt, väldigt mycket. Men ja, vad det gör med mig, naturligtvis reflektion. Jag är ju... alltså jag jobbar ju nästan 2 decennier med Uppdrag granskning. Jag tror jag är fälld 2 gånger. Och det är klart att det ska man verkligen reflektera över. Sista gången var det sista programmet jag gjorde för Uppdrag granskning fälldes. Och det handlade om Akilov. Och det var hans närmaste granne som sa att hon tyckte att man skulle gå väldigt hårt åt honom. Och hon är trött på araber, säger hon. Och jag säger, men han är inte arab, han är från Uzbekistan. Alltså, det spelar ingen roll, det är de här fanatikerna och sånt där. Och där skulle jag ha gått emot henne mer än vad jag gjorde. Och det kan jag hålla med om, så vi har gått igenom det. Men samtidigt tänkte jag väl liksom att det här förstår. Jag menar, man behöver skriva folk på näsan och sånt där. Men jag skulle gått hårt. Och du kan ju inte dra alla araber över en kam liksom, och sådär va. Men så absolut, det är klart att vi ska värna om granskningsnämnden, och för den ger oss stor frihet. Det är väl samma avtal som vi hade även på 70-80-talet. Vi ska stå för människors lika värde och demokrati. Mm. När i stort sett hela gänget var kommunister, hur fan gick det till? Mm. Det kan du forska i.
Ja, men ja. Du, om vi bara drar oss kvar där lite. Det blev ju ett ganska stort debacle mellan dig och Snöjen.
Ja.
Efteråt. Vad tänker du om det nu när det har gått lite tid?
Jag tycker att han gick ju bananas liksom. Det blev den underligaste intervju jag har varit med om. För det första så ville han inte vara med liksom, och hans agenter ringde andra radioprogram och erbjuder sig, Martin Wiklins och en del andra. Men så småningom kom han ju då, och han var så laddad och sminkade sig. Det är egen inspelning eller egen kamera gubbe där med sig och sånt där. Och det kan man ju inte säga nej till, det var jättebra. Och han la ju ut hela intervjun. Vi hade ju inte med det i programmet. Vi hade lagt det som en extra grej på online, va. Men i själva broadcast hade vi inte med det. Jag tyckte att det var intressant. Jag tror det var hans livs misstag att lägga ut hela intervjun, tror jag.
Mm.
Och sen har han hört av sig och vill att jag ska vara med, delta i hans show. Och någon ville att vi på Kristallen skulle stå och dela ut ett pris i vissan. Och han ville göra om intervjun, tror jag, han bara med ursäkt. Och sen, men nu på senare tid var det något i en svenska där han sa Janne Josef som dealade med fel kille, eller gidrade med fel kille. Nu är inte ursäkten där, nu tycker han att han har fått er rentvård, vilket han inte är. Ja, grejen var ju inte att han... visste att det var Akilov. Han kan ju inte veta att Akilov något år eller 2 år senare ska göra det här attentatet. Grejen var ju att han hade skrivit en krönika i Expressen där han pratade om det nya klassamhället där de som har stålar utnyttjar svart arbetskraft och sånt här.
Mm.
Och samtidigt, jag tror det var nästan samma dag, så blev åtalet offentligt. Och där fanns ju detta med att Akilov säger sig jobbat svart där då. Och det är ju inga skatter inbetalda. Och sen försöker han göra gällande att han inte hade någonting med det att göra. Det var ju hans hus ihop med sin syster och sånt där. Så att, nej, men jag blir verkligen... vi sa på redaktionen, vad är detta? Men han ångrar sig säkert, tror jag.
Mm. Men du, när det gäller så här, vi har kanske avhandlat det tillräckligt, men jag ställer ändå frågan så här, när det gäller att bli kritiserad då, ofta är det ju inte själva granskningen som kritiseras, utan snarare utformningen av programmen och så.
Ja.
Vad har det gjort med dig? Vad gör det med dig?
Nej, men jag är väl hårdhudad där, för jag vet ju att alla program nästan som jag är involverad i blir inte höjda till skyarna, utan det är både och, va? Det är kritik och det är sådana som tycker det är jättebra. Det får ju inte leda till att jag är helt immun mot att kritiken finns där bara som en självklarhet. Utan jag måste ju tänka till, kan det ligga någonting i den här kritiken? Jag måste ju tänka efter. Men jag vill ju som journalist stå där andra inte står. Jag vill vara där andra inte är. Jag vill inte vara som alla andra journalister. Det är för mycket. Man klär sig likadant, pratar likadant, kommer från ungefär samma förhållanden. Har samma nästan politiska... Det är liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet är väl de mest frekventa. Eller har varit i alla fall, inte minst inom public service. Det är min erfarenhet. Och när vi gjorde till exempel två program om nazisterna, ett program om NMR som blir jävligt hyllat, inte minst i TV-huset. Men jag säger att jag ska göra om våldet bland de vänsterextrema, så blir det liksom tyst och liksom, men varför är det de gör ni liksom, och så här va. Och jag blir ju till och med kallad nazist av någon Sveriges Radio-medarbetare. Och då det triggar igång mig, då ska jag fast med att göra det. Och jag blir, sen när jag ser att det på YouTube ligger när de går in med yxor och gas och sånt där i lägenheter för sina politiska motståndare, så blir jag ju liksom tänkt, men herregud, varför är det inga andra journalister som har tagit upp det här? Det är ju inte klokt. Vad är det för jävla fri, obunden journalistik som inte gör det? Eller tar, när vi gör de ensamkommande afghanska flyktingbarn eller ungdomar, där jag gör ett program ihop med Ola Sandstig, och där vi tar upp i något fall i Göteborg som var väldigt tragiskt, där det var ett direkt felaktigt beslut att visa ut en kille, men också om andra, vi följer dem till Kabul där någon visade sig hade, om det var 10 eller 15 olika identiteter och sånt där, och var mycket äldre än vad han utgav sig. Och när jag intervjuade, jag tror hon hette Fateme, som var taleskvinna för alla de här barnen, hon demonstrerade här väldigt mycket, så har hon sagt flera gånger att alla sänds till döden. Och då frågar jag henne så här, sänds alla till döden? Ja, helt säkert, jag är säker på. Hur vet du det? Så jag vill ha statistik. Ja, hur många? Berätta för mig. För vi tog reda på hur många som hade dött. Det var de som hade skickats tillbaka och så. Jag menar inte fysiskt död, säger hon. Jag menar psykiskt död. Det är ju något helt annat. Ingen andra av de hundratals journalister som hon har haft där har ställt den frågan. Det är jag faktiskt stolt över att jag gör det. Och jag tycker det är vår förbannade skyldighet att göra det. Även om man då naturligtvis blir betraktad som en som är emot afghanska ungdomar. Det är ju inte det. Frågor. Vi är till för att ställa frågor som också är obekväma. Även om vi kan sympatisera med människor. Eller när jag är i det romska lägret i Malmö och frågar varför är det så jävla skitigt där? Och jag kan ju ofta få bra svar. Men att inte våga ställa det, det är hovjournalistik som inte hör hemma i journalistiken överhuvudtaget.
Du, ska vi bara snabbt låta dig göra reklam för ditt nya program, Josefsson. Varför ska folk se på det?
Det innehåller en dramaturgi, just det här, vad hände sen? Och nu har jag inte gjort liksom highlights på det här sättet, utan jag har gjort uppföljning av program där det också kan finnas diskussioner om, gick jag för långt här när jag gjorde det här? Och hade jag verkligen rätt? Ett av de mest kritiserade program jag gjorde, eller som var väldigt hårt kritiserad, gick jag inte för långt? Stämmer historien? Och ytterst svarade jag på frågor, liksom, det sista programmet inte minst, om liksom, vad tänker du när personer du pratar med säger att de tänkte ta sitt liv? Vad har du för svar? Kan du se dig själv i spegeln och honom i ögonen efteråt? Och jag vet ju inte om... jag tror att det kan bli spännande att se de här historierna och att reflektera över det här. Det är väl... Det är klart ni ska se det här. Missa inte detta. Då har ni missat det mesta här i livet som är viktigt.
Vet du vad du ska göra efter det?
Nej, jag vet inte exakt. Men jag kan inte lägga av. Och det är väl ytterst det här. Vad fan ska jag göra? Jag kan ju inte sitta med ett glas vin och se över havet påstå, utan jag måste ju ha något vettigt för mig också. Jag tror inte jag kan koppla av om jag inte också gör någonting. Det är ju lite tragiskt kanske, men jag kan inte sluta. Så jag kommer att fortsätta på något sätt.
Får du det för SVT? Hur länge
sedan? Nej, det får jag väl inte. Men de är i alla fall intresserade, har de sagt. Men det vet man ju aldrig vad det gäller SVT. Man kan inte lita på dem.
Vill du rekommendera något?
Slå upp kokboken och kolla hur man vitlöksmarinerade havskräfter. Jag vet att de är jättedyra om man bor i Stockholm. Men i Göteborg är de billiga. Så ta er till någon krog då så fall i Göteborg när ni är där. Och ja, det kommer ni aldrig att ångra. Jag gjorde det vid något tillfälle när jag skulle bjuda några från Stockholm. Och hade satt in det i ugnen. Det ska inte vara särskilt länge. Och så sa jag, nu ska ni få något riktigt gott här. En bohuslänsk, riktig gourmetmat som jag älskar. Att du hade köpt kräftorna av någon fiskare på ön och sånt där. Och då säger vederbörande, ja men det ska bli jättegott. Men bara det inte är vitlök. Och det osade vitlök liksom. Nej då. De intellektuella ketchup som Tom Harlan brukar säga. Ja. Vitlök, ja.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Intervjuar Thomas Müller. Mm. Han som jag hade framför mig med vapen. Han, Hells Angels, hälsar från mig. Han lär vara gift med en advokat numera.
Det står på internet att han antingen bor i Sydafrika eller Sverige.
Jag tror han bodde ju i Sydafrika ett tag, eller det företag där. Men jag har hört att han inte har kvar det.
Okay.
Men han har nog stålar så det räcker.
Hur tycker du att det gick?
Ingen aning. Jag tycker det var spännande. Jag har ju hört talas om Värvet och hört några intervjuer. Och jag blev lite förvånad, för jag fick fram en helt annan bild av en person. Så jag visste inte om det var du som var på Trump. Men jag gillar din attityd och jag kommer lyssna en hel del framöver.
Ja, vad mysigt. Stort tack för att du tittar förbi.
Ja, Janne Josefsson, och om du ser tablå-tv sänds det mest självkritiska avsnittet av Josefsson imorgon tisdag 20.00 och finns givetvis på SVT Play också. Nästa vecka blir det ännu lite mer Göteborg i Värvet.
Det är 1,5 året utan gig så att säga, har gjort att då blir man... Alltså man går ner i sån sparlåga, så jag har liksom varit som en amöba liksom. Jag har liksom inte rört mig.
Lasse Kronér är verkligen tillbaka i rampljuset efter ett tufft år med MeToo-anklagelser och frysbox på SVT, och han berättar allt. Missa inte det. Mail oss på varvet@triumf.se om det är något till dess. Tack för idag. Hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.